P1 Dokumentär. Miniserie.
Sen hittade vi ju brevet. Varför var det sönderrivet?
Jag vet inte.
Vem har rivit sönder?
Jag kommer inte ihåg.
I en sal i Göteborgs tingsrätt pågår en ovanlig rättegång kring ett av kriminalvårdens allvarligaste fall av infiltration.
Vem har skrivit det?
Jag har ingen aning.
Nej.
Kvinnan ska ha smugglat ut brev från en gängledare på häktet där hon jobbar. Och brevens innehåll har enligt polisen fått svåra konsekvenser.
Och sen ser vi att vissa av de personerna som nämns blir utsatta för misshandel.
Insiders och infiltratörer, det är ett hot mot hela rättssamhället. Men går de att stoppa?
Det är ett hot för oss. Vi är ju liksom ingen brottsutredande instans. Det gör ju att vi kan vara begränsade att nå hela vägen fram.
Jag heter Pernilla Wadebäck och det här är P1 Dokumentär miniserie Kriminalvårdens Insiders. Sista delen, smugglarna i tjänsteuniform. Januari 2023.
Din inställning som din försvarare har berättat, det är ju att du har inte fört ut något av de här två breven som vi pratar om från häktet.
Den före detta kriminalvårdaren Jana är åtalad för grovt tjänstefel. Nu sitter hon med sin försvarare i tingsrätten, vägg i vägg med sin tidigare arbetsplats, häktet i Göteborg. Domaren i målet frågar hur hon ser på anklagelsen.
Och du vet inte vem som har skrivit de här breven. Det är också din inställning.
Jana, som egentligen heter något annat, har enligt åtalet hjälpt en beryktad gängledare, El Patron, att kommunicera med sitt nätverk på utsidan när han satt häktad. Och polis och åklagare menar att hon sökte jobbet på häktet i syfte att infiltrera. I den tredje och sista delen får vi följa rättegången och höra om vad de utsmugglade breven fått för konsekvenser. Om hur grovt kriminella kan styra inifrån häkten och anstalter tack vare insiders. Fallet med Jana och de utsmugglade breven är långt ifrån det enda.
Det är skrämmande och det är tråkigt när det sker.
Innan Janas fall landar i tingsrätten har en lång polisutredning bedrivits. Det är Amanda Envall vid polisens demokratigrupp som lett utredningen. Och hon sitter med under rättegången för att följa resultatet av nästan ett års arbete som hon lagt ner på fallet med Jana.
Så det är ju det som blir att hon vet om att El Patron sitter med restriktioner och då ska inte hon i sin tjänsteställning hjälpa honom att bryta det eller att vara ett led i det då. Så att det är ju det hon har gjort fel.
Som vi berättade om i första avsnittet så kommer polisen fram till att El Patron skrivit breven inne i sin cell. De menar att Jana tagit emot breven via en lucka i celldörren, fotograferat av dem med sin mobil och sen vidare skickat bilderna till El Patrons lillebror som hon har en tät kontakt med via chattar. Och motivet är enligt polisen att försöka hjälpa El Patron och bli friad från sitt livstidsstraff när gängledarens fall skulle upp i hovrätten.
Hon är ju brevförmedlaren, brevduvan.
Jana utreds och åtalas även för penningtvättbrott eftersom El Patrons lillebror använt hennes bankkonton i samband med bedrägerier. För kriminalvården är gängledaren El Patron en högriskfånge, dömd på livstid för anstiftan till mord och kapabel att plantera infiltratörer och skaffa sig insiders. Han har ett stort våldskapital och ekonomiska tillgångar. Och därför har polisen försökt få fram om Jana blivit hotad eller erbjuden pengar.
Vi har inte kunnat se att hon har fått betalt rent för de här gärningarna. Och vi frågade henne även om det rätt så tidigt eftersom att vi hade det väldigt öppet där i början och ville se så att det inte var något sånt motiv som låg bakom. Men hon har aldrig sagt att hon har blivit hotad eller pressad till någonting i förhör så.
Amanda har även förhört gängledaren om breven.
När vi har förhört El Patron har han inte svarat på några av våra frågor. Så från honom vet vi inte. Från breven ser vi att det står att vi ska belöna dig när det här är färdigt och lite sådana saker. Men det är inget heller som hon har svarat på. Hon har inte velat prata så mycket om just innehållet i brevet kopplat till henne och vad hon förväntade sig att få ut av detta. Så det vet vi inte. Men man kan ju ana det från att läsa breven.
Nu blir det upp till domstolen att komma fram till om bevisen håller. Om Jana är en infiltratör.
Ja, då börjar jag.
Inne i rättssalen är det dags för Jana att frågas ut. Åklagaren Thomas Ahlstrand lägger upp bilder på chattarna på overhead-skärmen.
Nu ska vi se.
Ibland tar han långa pauser och letar bland alla meddelanden som Jana och lillebrodern skrivit till varandra.
Har en plan för skriver du då. Lyssna, vi kan få ut han på något sätt. Vad menar du med det?
Ja, alltså, jag har mest varit stötta.
Jana menar att det inte är någon plan på det sättet som åklagaren påstår. Utan att hon bara ville ge lillebrodern hopp och kolla så att El Patron mådde bra inne på häktet.
Du säger också att du ska försöka gå förbi han för han hade något mer att säga. Är det led i stöttningen då?
Ja, det är samma.
El Patron sitter vid den här tiden på häktets säkerhetsavdelning och i princip isolerad från omvärlden. Men åklagaren påstår att Jana för ut två brev från gängledarens cell och skickar vidare innehållet till brodern. Jana fortsätter neka.
Och så skickar du det här brevet då. Var kommer det ifrån?
På grund av min egen säkerhet kan jag inte uttala mig så mycket.
Vem har skrivit det?
Jag har ingen aning.
Nej. Sen hittade vi ju brevet, eller vi. Polisen hittade ju brevet. Varför var det sönderrivet? Hemma hos dig?
Jag vet inte.
Vem har rivit sönder? Har du rivit sönder?
Jag har inte minnat det där.
Men när du fotade det så var det ju helt.
Jag vet inte.
Nej.
För att visa att Jan har haft möjlighet att smuggla ut breven kallas en säkerhetspersonal på Göteborgshäktet som vittne. Han har kartlagt Janas in- och utpasseringar på arbetsplatsen.
Alla anställda på häktet har ju ett passerkort. Alla passeringar loggas och då gjorde vi ett utdrag på alla dagar vi kunde se att hon varit här.
Kunde ni upptäcka några anomalier? Någonting, något som avvek?
Ja, 21.7. Då passerar hon personalentrén väldigt tidigt på morgonen. 06.30 någonstans vill jag minnas. Och åker upp till säkerhetsavdelning och anhållningsavdelning på häktet. Och sedan går hon ut igen från häktet. Det finns inget skift som börjar så tidigt. Hon kom in vid 06.30, gjorde den här svängen från häktet och sen var det tyst i loggen fram till att hon kom till sitt arbetspass när hon skulle börja, om man tänker.
Har hon möjlighet att, så att säga, gå fritt under tid som hon inte arbetar?
Praktiskt sett har du det. Det är inget som hindrar dig från att gå in.
Inne på häktet sitter det kameror överallt. Så det borde vara enkelt att kolla om Jana varit framme vid El Patrons cell och tagit emot breven. Men det visar sig att övervakningsfilmerna raderas efter kort tid. Så vad Jana gjorde där inne på säkerhetsavdelningen tidigt innan sina arbetspass, det går aldrig att kontrollera.
Nej, men hon berättar ju sin bild av det hela genom att hon helt legitimt har rört sig på häktet enligt vad man får och ska göra som anställd där.
Polisutredaren Amanda Envall som följer rättegången.
Då förklarar hon väl det som att hon har blivit inringd tidigare av vakthavande befäl, men det har vi inte kunnat styrka att det är så, utan vi tror att det är på hennes eget bevåg då.
Åklagaren Thomas Ahlstrand fortsätter fråga ut Jana om chattarna med El Patrons lillebror.
Du säger du har inga fler inbokade pass på hans avdelning. Och så skriver du de brukar göra snabba ändringar på schemat, kan spela på det.
Är det någonting du kunde göra för att få lite fred med?
Och så säger du på skala 1 till 10, hur mycket korrupt är jag? Vad menar du med det?
Men det var så ni skämtade med varandra.
Det är inte en form av skämtsam alludering på att du har gjort fel?
Nej, alltså, ja, var lite så skojar för den här saken.
Mycket av det som skrivs i chattarna förklarar Jana som ironi, överdrifter och rena lögner. Men oavsett vad som står i chattarna så är det innehållet i de två breven som är mest anmärkningsvärt. Amanda Envall.
Ja, då skriver El Patron att du kan lägga in ditt nummer som min advokat i kriminalvårdens system så kommer jag kunna ringa dig härifrån. Det har vi inte sett att hon varken har lyckats göra eller försökt att göra. För det är en speciell tjänst man måste ha då på kriminalvården för att kunna göra det. Men frågan, eller det ställs ändå från El Patron att hon skulle kunna göra på det sättet.
Men det är något annat i breven som enligt polisen visat sig ha fått allvarliga konsekvenser. El Patron skriver om sin kommande hovrättsförhandling. Han behöver hjälp av sina vänner på utsidan och få folk att säga rätt saker i domstolen. Hans livstidsstraff ligger i potten.
Det står ju i de här breven, låt den här personen komma till rätten och säga det här och det här. Så att därför tror vi då att det är ett försök att påverka de här personerna som ska komma och vittna.
Kopplat till breven finns misstankar om grovt övergrepp i rättssak. Det är ett allvarligt brott som innebär att man med våld eller hot försöker påverka vittnen. Och brottet kan ge upp till 8 års fängelse och ses som ett angrepp mot rättssamhället.
Och sen ser vi att vissa av de personerna som nämns blir utsatta för misshandel till exempel. Det har gjorts anmälningar och oroliga i närheten av de här personerna då har på ett eller annat sätt signalerat att det har hänt grejer.
En kille som El Patron vill ska vittna till hans fördel vägrar ställa upp. Och i samband med hovrättsförhandlingen blir killen enligt polisen misshandlad. Och det finns också uppgifter om att killens anhöriga råkar illa ut. Det är inte han själv som gör anmälan och han vill heller inte prata med polisen om misshandeln. Så utredningen om övergrepp i rättssak läggs ner.
Det har vi ju inte kunnat leda ihop eftersom att många i den kriminella miljön kanske inte vill ställa upp och prata och berätta vad anledningarna var då.
Jana får frågor om misshandeln under sin rättegång.
Du har ju fått höra här att han blev misshandlad i skiftet mellan tingsrätt och hovrättsdom. Visste du det? Och är det någonting som du har funderat över eller fick anledning att fundera över?
Först och främst finns det ingen bevisning på att ska ha blivit misshandlad för det. Det är ingen läkarjournal. Det är inga förhör med honom gällande detta.
Det betyder att du tror helt enkelt inte på det?
Nej.
Nu plötsligt så börjar du prata som om du var en försvarare. Det finns ingen bevisning. Alltså, jag frågade bara, fick du höra att han skulle vara ett misshandlad?
Nej, jag visste inget.
Och efteråt då? Tänker du att det kan ha något samband med det här brevet?
Nej, jag vet ingenting.
Kriminalvårdare som byter lojalitet är ett växande problem. Och Jannas fall visar vad det kan få för följder. Ytterligare ett infiltrationsfall som liknar Jannas handlar om en ung kvinna som är sommarvikarie på häktet i Borås 2022. Redan första veckan som hon jobbar skarpt får hon ett uppdrag av ett kriminellt nätverk. Du jobbar för oss nu, säger en i nätverket. Kvinnan smugglar ut en lapp från den häktade gängledaren. Det är en skuldlista över drogköpare. Och kriminalvårdaren lämnar också instruktioner till gänget på utsidan om att radera vissa mobilappar för att försvåra för polisen. Kvinnan erkänner grovt tjänstefel och döms till villkorlig dom och dagsböter.
Ja, det är klart att det är ett hot för oss att man har smugglat in otillåtna föremål eller misstankar om brottslig aktivitet eller att man lämnar information till eller från häktade intagna eller till och med mellan målskamrater. Och de siffrorna, de ökar ju från år till år.
Mikael Melin är tillförordnad chef på kriminalvårdens särskilda utredningar. Det är där man utreder alla misstänkta fall av infiltration och insiders. 2020 fick de in 50 ärendeuppslag. I fjol 2023 kom det in 144, alltså nästan en tredubbling. Men fallen är svåra att utreda. För trots att kriminalvården alltså har en särskild avdelning för det här så saknar de verktyg som till exempel polisen har för att få fram bevis, berättar Mikael Melin.
Vi är ju liksom ingen brottsutredande instans eller så. Därmed så har ju inte vi några mer möjligheter än en vanlig arbetsgivare har. Vi försöker ju liksom följa upp de ledtrådar eller bevisning som finns och sen så naturligtvis prata med inblandade och så, men några liksom extra befogenheter har vi ju inte att liksom ha spaningsverksamhet eller så till exempel, och det gör ju att vi liksom ibland kan vara begränsade att nå hela vägen fram att bevisa vissa saker.
Och det är vanligt att personer som pickas ut som misstänkta insiders själva väljer att lämna kriminalvården, oavsett om de anser sig vara skyldiga eller inte.
Om man säger upp sig så finns ju den risken att vi inte liksom kan gå till botten helt och hållet med det. För som sagt, vi har ju inte jättestora möjligheter att tvinga en person som inte längre arbetar hos oss att prata med oss.
Inom kriminalvården försöker man lyfta problemet, att man ska bli mer vaksam på om någon är på väg att glida över och bli en insider.
Och en nyckel är ju att man pratar om risker och olika risksituationer och reagerar på sånt som inte riktigt tycks stå rätt till. Det handlar inte om att misstänkliggöra personalen, utan det handlar ju snarare om att faktiskt skydda och värna om varandra.
Men att börja leta tecken efter illojala kollegor är känsligt. Kriminalvårdaren Stefan Römer är facklig samordnare i Region Väst.
Ja, faran är att man litar inte på varandra. Helt plötsligt börjar hitta telefoner och alkohol och andra saker som de intagna har kommit över. Och så alldeles uppenbarligen så är det någon som har tagit in det. Och det skapar en väldigt otrevlig stämning kanske.
Jag har gått igenom ett 50-tal internutredningar som kriminalvården gjort kring misstänkta insiders. Och några av dem handlar om just insmugglade mobiler. På en anstalt hittas mobiler gömda inne i intagna celler, insydda i en kudde och bakom ytterhöljet på stentofonen, alltså den interntelefon som intagna trycker på för att ropa till sig personal. Kriminalvårdaren som pekas ut nekar och menar att det är intagna som vill sätta dit honom. Längre än så kommer man inte i ärendet och föreslår att han ska omplaceras. På en annan anstalt rullas en insiderhistoria upp när en intagen blir påkommen med att ha en mobil gömd mellan skinkorna. Mobilen har han köpt av en kriminalvårdare, säger han. Och särskilda utredningar får del av en chatt där mobilaffärerna görs upp. En person är villig att betala 15 000. Men den som påstås vara kriminalvårdaren trissar upp priset och skriver 20 eller inget är fortfarande lite för en sån tjänst och det är stor risk för mig. Affären går i lås för 20 000. Kriminalvårdaren menar att chatten är fejkad och säger upp sig. Idag jobbar han i säkerhetsbranschen med bland annat brottsprevention. Det är viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken när kriminalvårdare blir insiders, menar Stefan Römer. Som facklig möter han många kollegor som utsätts för mycket allvarliga påverkansförsök.
Det var en kollega som jobbar på natten, knackar på luckan och öppnar luckan, och innanför står klienten med en handskriven lapp med kollegans namn, personnummer, telefonnummer samt namnen på hennes anhöriga. Och håller upp den och säger, jo du, jag skulle vilja. Och då är man väldigt utsatt som kriminalvårdare. Hur ska man förhålla sig till det?
Stefan har själv suttit med som stödperson när särskilda utredningar frågat ut anställda som varit misstänkta. Och han är kritisk.
Jag tycker nog att man inte förhåller sig helt neutral, utan att man väldigt gärna vill se en fällande dom, eller hur ska jag uttrycka mig, blir kanske lite dumt det där, men jag har många fall som har berört mig väldigt illa faktiskt vad det gäller just särskilda utredningar. Oavsett om man har gjort fel eller inte, så är jag människa i grund och botten, och där brister vi väldigt mycket tycker jag.
Ja.
Mikael Melin på särskilda utredningar.
Nej, men man får ju ha respekt för alla personer oavsett vad de har gjort och den situationen de befinner sig i. Det handlar om att bemöta med respekt även där, men det är såklart att vi markerar att det här ser vi väldigt allvarligt på.
För att stoppa insiders och infiltratörer har kriminalvården försökt göra rekryteringsprocessen säkrare. Mikael Melin berättar att man borrar mer i frågor som rör de jobbsökandes umgänge, till exempel om det finns någon koppling till kriminella.
Sen så kan jag ändå säga att en noggrann och gedigen rekryteringsprocess, det är på inget sätt ett vaccin mot de här sakerna, utan vissa personer kan ju slinka igenom ändå, och det ser vi ju i de här fallen.
I en film på Snapchat står en anställd i kriminalvårdsuniform och poserar med ett vapen och texten "Våga vara olaglig". Ett gäng kriminalvårdare som jobbar på klass 1-anstalt drar i sig kokain på en after work. Och en kvinna som jobbar på häktet i Malmö grips och döms för grovt vapenbrott. Hon bor tillsammans med en kriminell. Och i badrummet gömt i golvbrunnen hittas en pistol och ammunition. Till och med bland kriminalvårdens egen underrättelsepersonal finns en anställd som ertappas ihop med kriminella. Han stoppas av polisen när han ska på fest med Red Devils, en supporterklubb till Hells Angels. Mannen säger att han har en knivskarp gräns mellan jobb och privatliv, men väljer att säga upp sig.
Aktivt umgänge i kriminella kretsar, det ska man ju inte ha. Då har man sådana sårbarheter som kan komma att utnyttjas. Eller att det rent av kan vara så att man är en infiltratör från första början.
Polisen Amanda Envall som utredde fallet med infiltratören Jana hoppas att kriminalvården kan ta lärdom av brevsmugglingen på häktet Göteborg.
Jo men verkligen, jag tror att kriminalvården har tagit till sig det som har kommit fram. Så de bedriver säkert sitt säkerhetsarbete framåt i och med detta och får med sig exempel på hur man skulle kunna göra för att förhindra detta i framtiden då.
Jana, hon döms mot sitt nekande till 1 års fängelse för grovt tjänstefel och för penningtvätt. Tingsrätten kommer fram till att det är hon som har smugglat ut breven och att motivet varit att påverka El Patrons rättsprocess. Hennes agerande liknas vid sabotage och att hon har utnyttjat sin särställning som kriminalvårdare, det är ett angrepp mot rättsväsendet som samhället måste beivra, står det i domen. Men Jana överklagar och i början på det här året togs fallet upp i hovrätten.
Hela hovrättsförhandlingen hålls och sen så drar hon tillbaka sin överklagan när vi väntar på domen bara.
Därmed fick tingsrättens dom laga kraft.
Som hon uttrycker både under tingsrättsförhandlingen och hovrättsförhandlingen så har det här ju tagit väldigt hårt på henne. Och det förstår jag mycket väl.
Vi har sökt Jana men inte fått någon direkt kontakt. Men enligt uppgift står hon fast vid att hon aldrig har smugglat ut brev från häktet. När den här serien görs avtjänar Jana sitt fängelsestraff och till sommaren släpps hon fri. I nästa P1-dokumentär miniserie.
Kåtheten, alla sinnen, närvaron.
Jag känner att det här är... vill jag göra alltid.
Om en dold kultur med sex och livsfarliga kemiska droger som fått fäste i gay-communityt.
Helvete, vad håller jag på med?
Serien om kriminalvårdens insiders är gjord våren 2024 av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.